Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej, jag heter Kristoffer Appelqvist och jag är en av Sveriges 20 roligaste.
Kul, välkommen hit.
Tack.
Till Stockholm, till huvudstaden. Du har varit här förr.
Ja, det har hänt. Den här veckan, 2 gånger tror jag. Jag är väldigt mycket i Stockholm.
Men du pendlar från Sunne?
Jag säger inte att jag pendlar för att jag åker ju varvet runt. Jag jobbar ju i hela... Jag tänker ju på SJ, alltså på stambanan, som ett tunnelbanenät. Jag bor... I Sunne, om man överför det från Stockholms kollektivtrafik till liksom zoomar ut och kör hela SJ-nätet så är det ungefär som att bo i Akalla.
Ja, det är ju trevligt.
Ja. Ja. Men det är klart, man vill ju bo innanför tullarna.
Det vill man.
Och det är då Gnesta, Katrineholm. Alltså. men jag reser runt väldigt mycket, men jag är också hemma ganska mycket och då trivs jag där.
Hur många dagar är du hemma på, det är olika såklart, men säg en vecka i snitt.
I snitt så gör jag 2 hotellnätter i veckan. Mm. Men det betyder ju att, för jag har en hotell, i min budget i Excel så har jag en flik som heter hotellnätter. Och då har jag bestämt mig för att 84 hotellnätter på ett år är vad jag det är vad vi har bestämt i min familj. Det är okej liksom.
Din fru så, har varit med och sagt till dig då?
Vi har pratat ihop oss om det. Att det är rimligt att bo på 2. Att jag är borta 2 nätter i veckan är, det är rimligt och det känns bra för mig också. Det är mest jag som har bestämt det. Men hon är också med på det. Då kan man också kolla i den där budgeten lite då och då och se liksom, nu har det blivit väldigt mycket. Då får det bli lite mindre för att snittet ska landa rätt. Men det bygger på 2 nätter i veckan, men så är det 10 veckor om året som jag inte vill bo på hotell. 5 veckor semester på sommaren, du vet, 2 veckor runt jul. Alltså 10 veckor vill jag kunna. Kanske någon vecka sitta hemma och skriva utan att bli avbruten och så. Men utöver det, de andra 42 veckorna, 2 nätter i veckan. Det blir 84 nätter på ett år.
Det stämmer. Det är vilken oerhörd...
Matten har jag med mig.
Ja, jag märker det.
Det har jag.
Blixtsnabbt. men jag tänkte på det idag. Jag var i Oslo igår och... nu har jag ju hållit på några år längre än vad jag har gjort, men just själva resandet, om man kunde ta bort resandet från stå upp livet, skulle det vara härligt tycker jag. När man förstår så är det ju härligt att se olika Scandic hotell i olika små orter. Men nu tycker jag att det är själsligt dödande. Jag känner mig tom, jag är som en robot som bara sådär, 2 dagar går till spillo. Jag tycker det är jobbigt att resa. Hur känner du?
Jo, det går väl lite perioder, men sedan jag bestämde mig för den här 84 dagar per år, det är väl 2 eller 3 år sedan nu då, som jag verkligen satte fingret på det där och började räkna, för det handlar ju om det, att jag gick in i hotellväggen riktigt, riktigt ordentligt och hade ingenting emot jobbet, men jag hatar verkligen att bo på hotell. Faktum är att tågresorna har jag ingenting emot heller. Flygresor tycker jag är jobbigt, för det är så mycket, det är så sönder och stackaterat verksamhet. Man ska packa upp alla sina saker, det är godtyckligt, idiotiskt. Du vet så här, någon som ska mäta ens frisyrgelé liksom, sånt där hela tiden som jag hatar. Men SJ funkar bra, åka tåg. Men just att bo på hotell, jag tyckte det var så jävla jobbigt. Och då började jag ju räkna och så insåg jag att, okej. jag bor ju mer på hotell än jag är hemma. Så då blev det ett eget ändamål i sig att pressa ner det där till någonting som jag tycker känns bra. Och sen dess så känns det helt okej faktiskt.
Jag kan tycka att om man har gig, om man har flera gig i en ort i rad, alltså Luleå två kvällar i rad, och så måste man bo i det där hotellrummet under liksom ett dygnsperiod. Man lämnar i stort sett, jag vet inte vad det är med den där zonen, det är svårt att förklara för någon, jag försöker förklara för folk som inte reser på det sättet.
Ja, men kolla i din egen lägenhet och så tejpa ut ett genomsnitt Scandic-rum på golvet i vardagsrummet och inse hur jävla litet ett hotellrum är. Det är fan som ett fängelse. Man måste ju bo i en svit. Man måste ju det. Ska du göra två gig på ett ställe, då måste man bo i deras dyraste rum. Annars är det som att sitta i fängelse. Det är ju inte människovärdigt. Det kan ju vara liksom, det är ju hur lyxigt som helst att åka och bo på ett litet Scandic-rum med sin fru och knulla och äta minibar och kolla på kabel-tv och gå på ABBA-museet. Det är ju naturligtvis helt, men om det är ens jobb så är det ju för jävla jobbigt att bo så litet. Det är ju bara det. Det är så jävla litet och man har inga grejer, man har inga av sina böcker, man har inga...
Nej, men även om man har det så tycker jag, jag tänker som igår då jag kom till Oslo ganska tidigt, så hade jag 4 timmar på hotellrummet. Jag tänkte, nu har jag 4 timmar på mig där jag kan verkligen vara kreativ här.
Ja.
Och sätta mig ner och gå igenom det här, jag skulle behöva skriva något manus och sådär. Men jag fick, det var fan inte mycket gjort alltså. Det Nej. Suger någonting ur, ja, det är någonting det. I den där miljön som jag får inte titta.
Men visst har storleken på rummet, visst betyder det.
Absolut.
Och så utsikten, jag hade utsikt igår över ett tak med så här ventilationsgrejer och sånt där. Jag hade flera timmar liksom på ett
hotell. Titta på taket.
Ja, det var det som jag... Ja. Och så en säng och så en liten fåtölj med så här konstig sittvinkel. Så kan man hitta någonstans och ställa den. Ja, om jag har fötterna i sängen ska jag sitta. Det är ju inte ens en skön fåtölj liksom. Går man ner i lobbyn och sitter det 9 försupna gardinringsförsäljare liksom och pratar om någon...
Tog du det här bara på deras utseende? Ja. Eller satt de med gardinringarna?
Jag ser väl om de är gardinringsförsäljare.
Det ser man.
Ja, alltså profiling, vi som är ståuppkomiker, är det något vilket? Vi borde fan bli inhyrda när det handlar om att bedöma. Liksom, polisen jagar en människa, de visar en bild. Jag kan säga så här, den här människan är från Västra Götalandsdistriktet och jobbar inom offentlig sektor. Heter antagligen någonstans mellan... Jimmy och Börje där någonstans.
Sätt alltså igång den... killen, börja leta.
Nej, men, eller hur?
Ja, ja, absolut. Det är väldigt ofta, det slås ofta tycker jag när man pekar ut folk hur ofta man har rätt.
Ja, ja, alltid.
Du är någon slags byggjobbare och säger såhär, nej jag lägger kakel, ja, jo. Alltså, men det är aldrig sådär att man är helt fel. Det är intressant.
Eller hur? Alltså på riktigt menar jag. Det är man blir bra på att profila folk alltså.
Och folk är väldigt imponerade också av det. Ja. Alltså det blir alltid applåd om man lyckas pricka rätt.
Ja.
Hur kan han på ett magiskt sätt se att den här mannen som sitter där med tribal tatueringar
och blodiga händer
är mördare. Men var befinner du dig då i din stå upp? Det var ett tag sedan jag såg det nu. Och den här podden är inte bara om stå upp. Men om man säger rent stå uppmässigt, var befinner
det är borras.
Det borras.
Ska vi vänta lite? Kan man inte ge en egen kanal? Så man sätter en egen riktmick mot taket. Och sen bara tar man bort den kanalen.
Nej, jag intervjuade Dominic Henschel också. Han hade egna ljud för sig sådana här. Han hade med sig 2 råa ägg som han satt och smaskade på.
Råa ägg?
Ja. Eller inte, nej de var inte råa. De var halvkokta såklart. De var inte råa. De var kokta. Ja. Men de var liksom, han satt och skalade dem så här och smaskade i en kvart på de här äggen.
Men vill han vara excentrisk? Är det det? Eller har han bara... För att när man är med honom ute i landet så frågar han ju sådana saker som har ni en salva till min persika? Alltså du vet, så, det är så far-fetched alltid. Du vet. Och ibland så undrar jag om han liksom gasar på det där med vilja eller
om det är en
eller om det bara är, eller bara på hans gata där han bor så är det normalt.
Jag tror inte det, han är ju speciell. Sådär. Han är lite så som jag föreställde mig att alla, inte alla, men många så här komiker skulle vara. Innan man börjar. Att alla skulle vara så här lite så, excentriska på det sättet.
Ja.
Men andra sidan, jag har inte träffat någon som är som
på det som sättet. Som Dominic, nej. Nej.
Han känns som en någon så här teaterskådis från generationer sedan som bara... Där folk bara låter honom vara. Han är som han är.
Men han är inte så jävla bullrig. Det är nej, inte det att han går in och...
Nej.
För min liksom, skådiskompis kan ju gärna vara sådär...
Man ska ta plats.
Man ska ta hela rummet liksom. Och förstöra. Ta livsluften över andra på något sätt. Alltså Alfredsson... jag tänkte på det jag hörde på när du intervjuade Kristina.
Mm.
Pratade om Hasse Alfredsson. Nej, när du intervjuade Petrina Solange. Jag träffade honom en gång. Och då när han kom in i rummet så gjorde han André. Alltså på riktigt gjorde han André. Han kom in, han öppnade dörren. Tittade på alla så att han skulle se att alla såg att här kom Hasse Alfredsson. Och sen sjöng han en liten sång. Och sen skrattade, och som alla skrattade åt. Och så skrattade han med. Och då var ju rummet hans, kan man säga.
Så han gjorde som en riktig entré?
Ja. In i ett rum, liksom ett fikarum. Vi satt och fikade och så. När han kom så öppnade han dörren bestämt. Sen sjöng han den här lilla korta kupletten. Som han fann lämplig för dagen då. Och sen, sen ägde han ju det rummet. Det var ju omöjligt att fortsätta prata om vilket försäkringsbolag man hade på sommarstugan. Så, efter det.
Man undrar hur många sådana entréer han har gjort då i sitt liv.
Det måste ju vara 1 miljon.
Ja,
minst.
Och det måste ju vara nästan varje gång han anländer.
Ja, alltså jag kan tänka mig att han går på toaletten, Tage Danielsson, fortsätter att skriva den där roliga sången till Lena Nyman i Fröken Fleggmans mustascher. Hasse Alfredsson kommer ut från toaletten men bestämmer sig för att vi bara fortsätter jobba. Där någonstans tror jag gränsen går. Men om det har kommit in en room service människa under tiden, då tror jag nog att han bestämmer sig för nu riskerar jag fokus att flytta iväg på någon annan.
It's showtime.
Och då tror jag han gör. Klappar han till och så drar han en kort vits eller byter dialekt eller något sånt i alla fall.
Vad härligt. Det var ju någon historia. Jag kommer inte ihåg om det var så här Let's Dance-finalen förra året eller någonting. Så vad hade de ju dragit dit? Jag tror att det var Arne Weise. Ja, men och jag undrar om det var någon till, om det var så här Börje Ahlstedt.
Arne Weise, hans grabb var väl inblandad.
Ja, precis. Men det var någon av den generationen, jag kommer inte ihåg om det var Börje Ahlstedt eller någon liknande. Som i pausen då, när kamerorna var av, ställde sig upp. Han var inte ens med i programmet, du vet, och gjorde en liknande show för publiken i... Ja. Och det där att man är liksom 80 år och ändå har det där i sig är ju både lite härligt och också lite... Det finns ju något lite sorgligt i det också.
Ja, det är klart det. Men jag har fått känna en doft av det där i mig själv när jag går på fest. Eller låt säga att det är en fin middag. Det är någon som har bjudit. Jag menar, du och jag är ju vana vid att stå inför publik och sådär. Så om det skulle falla på vår lott att tacka för middagen eller utpinga en skål eller något, så är ju inte vi rädda för det, eller hur? Men väldigt många människor är ju det. Och det gör ju att när någon fyller jämnt så blir det ganska ofta så att folk, det är ingen som riktigt tackar, det är ingen som riktigt tar itu med det där med att nu ska vi sjunga allihopa för den där som fyller år eller så. Det är lätt att det där blir hängandes liksom. Och då känner jag alltid att det kommer nog på mig an att ta itu med det här, att tacka för middagen eller att hålla ett litet sammanfattande tal av allt det roliga som jag har varit.
Du gör det?
Ja, det gör jag. Och jag kämpar mot det alltid. Men det tror jag är liksom, lägg på 40-50 år till så är du där i att du måste liksom ringa i klockan. Och det är som man är van vid, uppmärksamheten är min. Jag är van vid att den är min. Den har alltid varit min. Så, nu känner jag inte så. Nu har den varit min i liksom 33% av mitt liv. Men när den har varit min, när uppmärksamheten har varit min de flesta dagarna liksom i 70 år, i 75% av ens liv, då jävlar tror jag att det är lätt hänt att man tycker att oj, nu blir det lite tyst. Så här, nu tar jag en sång.
Det är intressant, för jag hatar ju att gå på stora tider. Alltså, en anledning, jag har ju gjort mycket forskning i mig själv kring det här, och jag hatar att gå på bröllop och sånt där.
Ja.
För att jag känner mig så oerhört... Det är som att den här dagen eller kvällen inte alls handlar om mig.
Ja.
Det finns liksom ingen... Jag har ingen riktig funktion. Jag är där som någon slags bihang.
Du är obekväm för att det inte handlar om dig.
Ja.
Ja. Så därför... Nej, men blir du kanske också lite mer receptiv mot signaler som tyder på att jo, men det handlar nu lite om dig.
Nej, jag skulle vilja det. Alltså, jag känner mig bekväm på fester där det handlar om mig.
Ja.
Om vi har gjort en inspelning och så har vi ett slutfest.
Ja.
Här kommer, du vet. Ja. Då gillar jag det.
Ja, det är det bästa.
Det bästa.
Ja.
Som en kung.
Ja.
Men
du kan ju alltid, om festen handlar om någon annan, då kan du ju alltid komma sent.
Ja, det brukar jag göra.
Och kom direkt från Bryssel. Ha resväska med dig eller något. Alltså du kan fortfarande vinna. Uppmärksamhetsmatchen kan fortfarande vinnas. Det handlar ju, eller ha med dig en flaska champagne i varje hand eller...
Jo, jag vet, fast det är någonting med, det är som att min självkänsla inte klarar av det där alltså, att jag inte...
Jo, men det är tvärtom. Ju lägre självkänsla du har, desto mindre kommer skammen att lyckas stoppa dig från att ha varsin magnum flaska med champagne.
Ja, kanske.
Men svaga människor har lättare att vinna festen än de som är trygga i sig själva. För att om man är lite trygg i sig själv, då börjar man så här, nej, men vem är jag som känner så här? Varför känner jag mig så här liten och varför har jag hävdelsebehov? Då har du tvekat, då är det för sent.
Nej, men jag vet, min bästa vän fyllde 30 här i somras, så var jag på hans fest. Och till och med då så känner jag mig alltså bortglömd. Så det slutade med att jag satt bredvid dansgolvet som öppnade sig. Ja. Så slog jag mig ner i en fåtölj.
Ja.
Och tog en bok från hans bokhylla och började läsa.
Ja. Och du menar...
Jag vet inte varför jag gjorde det nu efterhand. Tycker att det låter...
Du gick ju inte... Du smet ju inte en trappa upp.
Nej, fast det är ju nästintill.
Nej, det är ju inte det. Utan du satte dig mitt på scenen. Det fanns ju inte en enda människa som inte såg. Du hittade ju en arena där du var ensam på scen. Snacka om att väcka förundran. Du satt ju dig i centrum. Kan du inte våga säga det?
Men den här killen sitter och läser mitt på dansgolvet.
Ja.
Jo, i och för sig. Jag lyssnade på den faktiskt idag, den värvet.
Ja, min gamla.
Ja. Mm. Vad tycker du om den?
Jag tror aldrig jag har lyssnat på den i sin helhet. Jag har hört små. Och det är ju väldigt länge sedan.
Ja.
Och jag var ju väldigt ledsen den dagen. Kommer
ihåg.
Ja, det var tungt. Alltså. Jag kommer inte ihåg varför, men det var kanske 8 på morgonen har jag för mig och sådär. Men jag är ju väldigt melankolisk. Liksom, det är min grundton. Jag gillar ju, eller jag är ju en sån som gärna går och sparkar inom torra höstlöven och tänker på sorgliga saker och sådär. Det är min resonansbotten liksom. Men det har jag ju aldrig försökt sälja. Det är ju det Lasse Winnerbäck säljer. Så han,
det är svårt som komiker.
Ja, det är ju det. Det är det man får väl. Men det är väl därför jag är komiker liksom. För jag... det där är min botten liksom. Men sen så försöker jag... Eller så är jag rolig.
Men har du någon gång försökt sälja det? Har du någon gång när du började lansera dig själv som jag är den tänkande mannens komiker? Jag har inte bara glättighet, jag har även
nej.
Sorg.
Nej. Nej.
Jag kommer ihåg, för jag har ju sett mig själv lite som Lasse Winnerbäck. Ja, inte som Lasse Winnerbäck, eller Lundell, eller vem som helst. Du vet, även intervjuer och sånt där, så jag... Mest för att jag delar också den där melankolin lite grann. Och jag är lite svårt att dölja den ibland. Jag vet inte, för att jag inte är en spjur. Så kommer jag ihåg när Mårten Andersson var min agent.
Mm.
Någon gång jag skulle vara med, jag tror att det var Nyhetsmorgon eller någonting. Så smsade mig en minut innan vi skulle gå live då. Kom ihåg nu att du inte är som vanligt, att du inte är någon jävla dramatens skådis, utan att du är komiker.
Mm.
Så jag försökte vara glad sen. I tv.
Ja, det där är mitt svar. Jag påbörjar ju... promotionarbetet med min nästa soloföreställning. Min nästa föreställning heter ju Kristoffer Appelqvist är död, på tal om melankoliska och lite blå botten.
Definitivt.
Mm.
Men vad är tanken med att du är död då?
Att det ger en väldigt rolig... För jag är inte bara död, utan vi är också i framtiden.
Åh, herregud.
Föreställningen börjar med att vi leker att själva föreställningen är... en bandad, alltså du köper en biljett, Messiah får en biljett, för Messiah är kompis.
Ja, men, tack.
men så när du sitter på Maxim den 27 februari så börjar du med, så får du se en film där det står liksom, som är typ som en programhallå som säger idag är det exakt 7 år sedan Kristoffer Appelqvist tragiskt gick bort. Därför ska vi idag det är liksom jubileet idag, och därför ska vi kolla på den sista föreställningen han gjorde innan han dog, och den spelades in på Maximteatern den 27 februari 2016. Så
Jag förstår. Mm. Så nu får de se det sista du gjorde innan du dog.
Publiken vet att jag är död. Publiken har fått se en massa vittnesmål. Mm. Människor som jobbade med mig den sista tiden. Mm. Som berättar roliga saker om mig. Alltså jag tycker det är en guldgruva vad det gäller skämt. Mm. Helt enkelt.
Men sen blir det vanlig stand-up eller?
Det blir vanlig stand-up, men jag kommer ju prata väldigt mycket om, alltså när jag skriver, när jag har läst igenom allt som jag skrivit på sistone, så handlar det ju väldigt mycket om död. Det handlar ju om jag plågas av idéer om veganism till exempel. Jag har väldigt svårt, jag gillar kött, men jag har väldigt svårt att äta kött utan att få syn på, du vet, vem som har betalat priset. Även när jag dricker mjölk så blir det så här, fan det är gott. Men liksom, är det verkligen värt att en kossa ska sitta i fängelse ett helt liv och du vet, bli ihopkopplad med en robot som suger ur den liksom livselixir? Alltså,
nej, när du säger det sådär så låter det ju inte så, eller hur? Svårt att njuta av en latte nu.
För mig är det är där man hittar, det är där jag hittar roliga skämt. Där det som på fullt allvar liksom, ett puzzle som är, jag vet inte vad heter det på svenska, det är...
Det gör mig konfys.
Ja, saker som gör mig konfunderad kan jag ofta utvinna roliga tankegångar.
Ja.
Jag har liksom det som verkligen är tänkt att bli kronjuvelen i det här är ju, och det kommer inte bli så, för jag har testat det på klubbar mycket mycket och det funkar faktiskt inte så jävla bra. Jag tycker så jävla men jag är så jävla glad. Du vet, det är verkligen den där darlingen som någon kommer till slut att tvinga mig att killa.
Men det är ju värsta. Jag har exakt samma jag har exakt samma sak sen. Ja. Det är någonting du har skrivit som du tänker det här.
Men det är så här, Hasse Andersson, en gammal farbror med skägg från Malmö, som hade en hit som hette Får man ta hunden med sig in i himlen?
Kvinnaböske,
änglahund. Och han är den perfekta referensen, för alla vet vem man är, fast att man är 20 så vet man ändå, får man ta hunden med sig in i himlen. Och det är så fint, och man gillar honom, han är så mjuk och så jordnära och så. Men så har jag hakat upp mig på texten. Alltså, det handlar om att de har spelat på en marknad, kvinnaböskeband har spelat på Sjöbo marknad. De är på väg in i bussen och ska åka hem liksom, efter en lång spelhelg. Och så är det en man som ropar efter dem, för du får jag låna dig en sekund, jag vill fråga dig en grej. Och så säger han, hej du spelman, kan du svara på det här, får man ta hunden med sig när man dör? Och så säger alltså kvinnaböske, ja, det går bra. Och man läser det liksom som att det är, man tänker att det är typ att han frågar så här, tror du, som ändå är någon sorts konstnär och lite tänkare så där, tror du att vi kommer till Nangijala när vi dör, och i sådana fall tror du att jag får träffa min hund där liksom, och att det är det han svarar på lite tröstande så. Men det egentligen handlar om är att han frågar, för att ta med mig djuret när jag dör? Alltså, är det okej att ta med sig djuret in i döden? Den filosofiska frågan är det som han reser, inte med en advokat eller en präst, utan med en tjock gubbe från Värnhem som spelar pekorala, verkligen en så här rasist country liksom. Och den frågan, får man ta med sig, vad får man ta med sig när man dör? Tycker jag är jätterolig liksom. För är det okej om jag dödar mina djur när jag dör? Och det finns också något rim, alltså något följdriktigt i det. Djuren har vi ju hemma hos oss bara för att det ska vara trevligt när vi lever. Mm. Om de får ont i foten och det verkar dyrt att laga, eller om det är lång kö till veterinärklinik, så kan man ändå säga så, nej men vi ska ändå flytta till Danmark och det är karantän och så, vi dödar Fido liksom. Mm. Eller hur det gör man? Man uppför sig som djur, som djuren är helt värd, inte bara liksom lägre stående, utan helt värdelösa, bara accessoar liksom. Ja, men den där grejen, nej, du får inte ta, som liksom slutar, du får inte ta med någonting. Du får inte ta med, du ska dö. Det är du som har fått cancer, inte din jävla katt. Du får inte strypa din katt bara för att du känner att det är nära liksom. Men det blir bara dark, du vet, när man känner att det bara, jag kan tänka mig att du har lidit lite av det, i alla fall i början av din karriär, när det bara blir, det är bara premissen är det enda folk har. Djur som dör. Jag tycker inte om när djur dör. Och så är det den andra de sitter och tänker på. Men lyssna då, din jävla fitta. Vad fan, jag försöker ju vara tydlig med.
Nej, men jag lider av det fortfarande. Hela sommaren nu, jag tycker ofta på sommaren och sommaren en skrivperiod, för man giggar inte så mycket. Så brukar jag få ner några A4 med nya material. Och det som händer i Sverige nu är ju väldigt mycket främlingsfientlighet. Alltså, Sverige är väldigt segregerat. Vilken sida står man på? Förhoppningsvis de som inte är främlingsfientliga. Men det är ändå tacksamt som komiker att skriva om det.
Mm.
Och några skämt som jag tänkte så här, herre jävla, herre, gud, det här är bland det bästa jag skrivit. Liksom. Det är om... Ja, men det är om rasism. Men vissa premisser då är ju då mörka. Och så var jag uppe på Norra Brunn i 10 minuter. Jag fick hoppa in oannonserad och gick upp först. Och så var jag så här, ingen uppvärmning, du vet. Ingen visste jag skulle vara där. Mm. Jag gick upp och så sa jag, liksom, det har börjat så här, rasism är ett problem, låt oss prata om det. Och sen 10 minuter, bara massa företag där.
Mm.
Det var ju, jag har aldrig varit så nära att bomba på Norra Brunn. Så 10 minuter, bara. Och det var också så där, det spelar ingen roll skämten sen. För att premisserna var så där. Vill man inte att våra 100-åringar är att vara lite rasistiska? Vill man inte att de ska vara lite rasistiska? Som de var förr i tiden.
Mm.
Du vet. Som att gå på ett museum. Liksom. Mm. De ska vara genuina och autentiska. Mm. Typ en premiss. Liksom. Det är svårt ibland att locka in it-tekniker i det mörka. Och det mörka är det som alltid har lockat mig någonstans. Mm. För att det känns, jag vet inte, mer relevant.
Mm.
Än flygplansmat. Även om man såklart kan göra det kul också.
Men det var någon som sa till mig att det är ju väldigt hack att skoja om flygplansmat. Men frågan är om inte vi gemensamt har flyttat hacknivån till att det också är hack och använder den referensen.
Jo, jag vet.
Det är hack och säger att flygplansmat är hack.
Vad är det nya då?
Hitta, jag vet inte, men om man börjar av allting som är hack så är ändå flygplansmat det som är typ hacket.
Och det är lite 90-tals hack också. Så, här.
Ja. Så vi behöver hitta en ny markör för vad som är hack.
Många säger ju dvärgar då.
Ja.
Fast jag har ett skämt om kortväxt som jag är väldigt förtjust i nu. Så att jag vill inte skriva under på det. Men jag kan lite skriva under på det för att det har gjorts ganska mycket.
Ja.
Så kanske är det dvärgar.
Men det är har du lust att dra dit?
Mitt dvärgskämt?
Ja.
Nej, men det är som det i slutändan går ut på är... Det handlar om N-ordet och mörkhyad och att i en större kontext så är det egentligen bara att allting är bara ord. Hur kan dvärgskämt fortfarande vara roliga när det egentligen säkert är lika kränkande? Det är kontexten. Sen vill jag inte dra hela skämten. Men,
nej, just men, det. Du pratar om dvärgskämt.
Jag drar några dvärgskämt och sen så kommer någon ifrågasätter det. Mm. Så jag drar ju några dvärgskämt också som är liksom, ganska enkla.
Mm.
Men sen så berättade jag hur det var i Malmö när de kom fram efteråt och konfronterade mig och sa hej, jag tog väldigt illa upp för jag har en kompis som skulle kunna vara dvärg.
Mm,
vad menar du? Har du en kompis som är kort? Precis, jag har en kompis som är kort. Och jag tycker du ska stryka det skämtet. Och sen så, och det där är helt sant då, att det utmynnar, att det är ofta folk går fram och talar om för komiker vad de tycker, borde strykas och inte strykas.
Mm.
Oavsett kontext och oavsett sammanhang. Och sen försöker jag förklara för honom vad det egentligen går ut på skämtet. Mm. Och han bara, nej, jag orkar inte lyssna på det du säger. Jag har en kompis som är kort. Mm. Och det är det vi ska fokusera på nu.
Jag börjar tycka att det är jävligt hack. Referensen Sverigedemokrater. Som exempel på, inte bara någon som tycker fel. Utan någon som inte kan skriva. Och någon som inte kan tänka. Så det tycker jag börjar bli jävligt tjatigt att lyssna på.
Men har det inte varit så ganska länge?
Jo,
redan första gången någon gjorde. Man gör det ju för det första väldigt lätt för sig.
Ja.
För att alla i publiken generellt sett, förutom de 800 000 som valde att rösta på SD.
Ja, men alltså det är ju liksom det som är comme-il-faut eller så är ju det som gäller. Så det vet man ju att även om jag är rasist så har jag inte rätt att vara det här inne.
Nej.
Så.
Nej.
Det är ju ingen som opponerar sig om man drar. Man skambelägger ju de som tycker fel och röstar fel.
Mm.
Och det gör ju komiker ofta också.
Absolut, absolut. Men också för att det är väldigt tacksamt, det märker man ju själv bara om jag har ett skämt, om jag har två skämt. Ett är som går ut på att rasisterna är dumma i huvudet. Mycket större skratt än ett skämt som ligger i gråzonen om vänta nu, vart slår det här egentligen?
Mm.
Och jag pratade lite med Jonathan Unge om det här när jag intervjuade honom, att det är ju, därför tycker jag ofta nästan att det är nästan roligare att dra skämt om antirasism än om rasism.
Ja, absolut.
Alltså för att det är svårare.
Ja.
Och det kräver mer av en.
Ja. Jo, men det är ju det. Man vill ju vara liksom för jag tänker på, jag hade ett skämt en gång. Det handlar om politiskt korrekthet. Alltså det här är 10 år sedan. Men där jag sa att snart är det enda skämtet som är möjligt att säga i det här rummet är alla människor är lika mycket värda. Är det det ni vill höra? Okej, här kommer mitt favoritskämt. Alla människor är lika mycket värda. Sen jag hade också ett tag där jag avslutade min föreställning med att säga vad heter det, vi har träffats här för att göra och lyssna på stand-up comedy. Det har varit högt i tak, ni har varit en fin publik. Kom ihåg nu liksom att N-ordet till exempel, det användes med ansvar i det här lilla sällskapet, alltså sådär. För mig är det skitviktigt att ni har klart för att jag tycker att i stort sett alla människor är lika mycket värda. Och det fick jag sån här jätteapplåd, du vet, så här riktigt så här slow clap, ja. att i stort sett alla människor är lika mycket värda, fick jag slow clap på. Det är väldigt starka signalord och ironi som när man ironiserar kring det där. Ja. Man överhuvudtaget, och jag menar bara den idén att alla människor är lika mycket värda. Så okej, men släng i en HIV-positiv 90-årig krigsförbrytare och ett spädbarn i havet. Och se vem folk räddar. Nej, just det.
Spädbarnet.
Jag tror också det. Ja, ja. Och det är det de inte vågar se.
Nej, det vågar de inte se.
För de säger, ja, det finns bromsmedicin. Det finns, man kan bli gammal, ja, och sånt.
Kan drabba vem som helst. Nej.
Fuck you. Något skit måste du ha hittat på. Blodtransfusion, säger du.
Annars skulle Gud inte straffa dig.
Nej. Okej, blodtransfusion, säger du. Ja, varför säger jag? Njurpaj, varför? Onyttigt levande kanske. Tjockis. Nej, men,
alltså det... men vad är det då? Varför, förutom det att människor absolut älskar att känna sig som en del av något större, hur kan all... Är det bara vi komiker som går och tänker så här att ett skämt om antirasism är mer spännande än ett skämt om att rasister är dumma i huvudet? Publiken generellt sett, majoriteten, vill bara känna sig lite att de är en del av gemenskap. Tror vi, på stand-up. De vill bara klappa.
Jag tror att de vill känna sig som en del av en gemenskap. Jag tror också att det är svårt att få en... Om man är komiker så vill man ju överraska. Man vill erbjuda någon sorts överraskning.
Fast det där är ju ingen överraskning. Att säga att alla människor är lika mycket värda eller att Sverigedemokrater är dumma i huvudet.
Nej, så är det.
Då borde publiken reagera och säga nej.
Men tror du inte att det kan vara så... Jag har inga färdiga svar om det här, men tror du inte att det kan vara så att... att de kan få en blandning. Jo. Alltså det handlar om att köpa sig lite mandat också.
Absolut.
Ja, det handlar ju om likability. Jag tror ofta att det där handlar om att köpa sig lite likability genom att vara tydlig med att det kan handla om att man bjussar på sig själv eller handlar om att visa att man har hjärtat på rätta stället eller så. Ju mer liksom cred man har när man går in, desto mindre behöver man göra det där.
Det var ju därför det var så svårt när jag var på Norra Brunn sist och bara körde 10 minuter utan någon slags alltså om jag gör det där i slutet av 40 minuter.
Mm.
Så funkar det ju ofta. Men när man går in direkt och bara precis. Visar så blir folk så. Och så det är naturligt och det är egentligen dumt att bara testa 10 minuter på samma ämne som är ganska hårt. Men så är det ju.
Jag märkte, jag spelar ju teater nu. Det är därför jag har vitt hår och inget skägg.
Mm.
Det är ett väldigt högt pris som jag får betala, men jag tycker det är värt det.
Definitivt.
Men då har jag ju märkt det när jag kom in i min scen. Jag är med i scen 7. Och gör ett nummer. Liksom ett, så här, min karaktär presenteras inte sen. The Producers på Säffleoperan.
Mm.
Som är, det var alltså för Hitler. Det är ju liksom, fan jag har gymnasium. Alltså jag är ju utklädd till Hitler och sjunger. Gasa på, snart börjar vi förintelsen. Som om det var, alltså du vet, med jazz hands. Och sådär. Så det är väldigt, väldigt svart humor. Sådär. Det är Mel Brooks liksom. Men det finns ju inget vad ska man säga, det finns ju inga det är ju inte djupt på något sätt. Det är bara trams
liksom. Jo, visst, men
när jag gör min entré så kan jag ibland känna så här, fan om jag bara hade fått värma upp dem först, fan om jag bara hade fått gå ut och säga hej, välkomna till Säffleoperan, vad kul att ni är så många, var kommer ni ifrån, och du vet, så här, om jag bara hade en relation med de här människorna innan jag går in och gör mitt... För jag pratar ju inte... Först och främst, jag pratar ju inte direkt med publiken. Det finns ju en fjärde väg, liksom. Och sen, jag pratar bara några meningar innan det är dags att börja sjunga, liksom. Så gör man sitt sångnummer, liksom. Och det finns ingen... Alltså, som komiker så har man ju den där helt utmärkta möjligheten att skapa en riktig relation med sin publik. Man kan bara bestämma sig för att jag lägger 5 minuter till på att bli kompis. Så att vi verkligen, alltså vi har gjort hela förspelet liksom, innan vi börjar utmana varandra, sådär. Det är ju bara stand-upen där det finns, liksom. Det är ju det som är så jävla coolt, tycker jag, och så jävla roligt. Man kan verkligen situationsanpassa på en teater, så är man ju mycket mer i händerna på publiken. Om de inte är glada när de kommer, liksom. om deras tåg var försenat eller någon har varit otrevlig mot dem i garderoben eller sådär, så kan man ha värsta uppförsbacken liksom.
Du känner det i och med att ni spelar någonting som ska underhålla nu, för jag tänker annars om man tar bort den faktorn, alltså någon slags skrattfaktor eller underhållningsfaktor, så måste ju teater ändå vara en ganska skön, ganska skönt jämförelse med exempelvis stand-up där det är så kravfyllt.
Ja,
du ska från A till B och sen är du klar. Alltså,
ja, jag hör ju ofta skådespelare ljuga för sig själva och säga de tyckte att det var, de lyssnade jättebra och sådär. Man bara, nej, de tyckte det var dåligt. Det var därför de såg ointresserade ut. Nej, vissa människor ser ut så när de lyssnar. Du vet, okej, om du spelar en dramatisk pjäs, liksom Hamlet. Det är ju inte, visst man kan gråta. Det finns några ställen där man skulle kunna gråta om man är jävligt känslig. Men i stort sett så finns det, det går inte att mäta vad folk tycker liksom. Men stand-up och komedier som The Producers, skrattar de inte, då är det fel liksom. Då har man inte, då är man inte så bra. Så är det. Och där finns inte det verktyget. Publikuppvärmningsverktyget finns inte, utan det ska vara med i pjäsen på något sätt liksom. Så.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Var med stand-up-mässigt då? Du har hållit på i vad, 10 år?
Ja.
Vad har du för relation till det just nu? Tycker du att det är lika kul?
Ja, det gör jag. Nej, men den här fasen är ju den bästa när jag samlar material. Jag ska ha premiär på Kristoffer på Kristi Död. Jag tror det är 27 februari på Maxim.
Börjar du i Stockholm alltså?
Mm.
Är inte det vågat? Jag tänker att man vill vara sist i Stockholm och så vill man vara i Skövde först för att göra bort sig i Skövde.
Mm, men jag har en del tryouts innan.
Ja, jag fattar.
Men jag går mer och mer åt det hållet, så som alla andra gör. Jo, precis, man ska ha premiär Halmstad, det är väl det klassiska, så ska man göra. Men alltså min turné är ju inte så jävla stor, jag har rätt många datum, men det är ju inte som, jag kan ju inte göra en Gardell liksom och köra en säsong innan jag har premiär liksom. Det går ju inte.
Nej.
Jag behöver recensionerna från våra stora tidningar också och så. Men ja, vi får se om det var rätt tänkt, men då är jag i den fasen nu att jag samlar material. Och det är jävligt roligt för att spela. Jag menar, jag spelar ju föreställning flera kvällar i veckan. Och de dagarna är man ju spelledig. Alltså är man ju ledig på dagen och ligger i sängen och har sovmorgon och vaknar med ett fniss och skriver upp någon liten rolig idé. Och hinner kolla lite på film och hinner läsa lite böcker och sådär. Så det är kul. Insamlingsfasen är jävligt kul.
Mm.
Och sen så börjar den stora hopmonteringen nu då i mitten av november. Där allting ska sättas i rätt ordning. Och det ska börja ut på klubbarna och testa 20 minuter här och 20 minuter där. Testa delarna för sig liksom.
Jag tycker det är lite deppigt ibland när saker, när sjok som vi pratar om, som man är så förtjust i, bara nästan tvingas falla bort. För ingen verkar förstå det roliga i dem.
Nej.
Det är ju irriterande. Brukar du behålla vissa bitar ändå för att du tänker att det ska bli roligt?
Ja, tyvärr. Men jag vill ju inte göra det. Men det är verkligen... Det är verkligen dömt.
Ja, ja, fast ibland måste man ju som artist också säga det här, nu, det här får ni äta upp.
Mm.
Ta det här nu.
Mm.
För jag står bakom det här.
Mm.
Det kan inte vara några jättelånga sjok dock, för då tappar det. Men jag menar,
ja, men jag kan nog tycka att jag har lämnat lite för mycket sådana sjok ibland. Jag har ju fightats alltid med mot att eftersom jag är så akademikomplexdriven som människa, det är liksom en av mina största, att jag är i stort behov av att känna mig blå, liksom melankolisk. Det är en sån här go-to-känsla som jag har. Att jag tar jag letar upp en trenchcoat och så går jag en lång promenad och sparkar i löven och lyssnar på något som gör mig lite liksom melankolisk.
Vilken sådär. Fin bild, ett vykort.
Mm. Så det är en sån go-to-grej. Att känna mig utanför, att leta upp någon fest eller någonting där man ser att, ja, men i stort sett hela mitt nätverk var tydligen bjudna på den här festen och de verkar ha haft roligt. Det är också en sån där, dit går jag också. Och sen att andra människor har gjort, du vet, så här, blivit läkare eller gjort akademisk karriär eller sådär. Liksom, det, vad ska man säga, tankar kring att det är för sent, att tåget har gått, liksom. Mm. De när jag också. Det här är inget som jag vill, men jag liksom kan se det hos mig själv, att de där tankarna kommer hela tiden tillbaks, liksom. Och jag menar, jag har gjort det väldigt, jag bor ju väldigt långt bort från alla er andra, och jag vill ju inte åka hit i onödan. Jag har ju inte varit på en svenska standupgalan förutom om det är förhand, utan att säga så att jag kommer få ett pris.
Förutom om du blir årets manliga komiker, då kan du tänka
eller dig. Årets nykomling, det är de två gånger jag har varit på galan. Men när de ringer och frågar om jag ska komma, då så blir jag så här, ja, fast, tänkte ni, nej.
Tänkte, du är inte intresserad av att bara gå och skaka hand med...
Det är inte att jag inte är intresserad, det är att jag inte känner mig hemma, förstår du? Jag känner mig inte, jag har väldigt lätt att känna mig utanför. Jag känner mig i stort sett utan. Alltså det är någon sorts...
Men var det inte då som du tog uppmärksamheten? Som vi pratade om i början?
Jo, det är det valet jag har. Men att åka till Svenska Standup-galan när någon annan precis blir utsedd till den bästa.
Ah.
Det är inte den arenan jag helst tar mig an.
Tar du det personligt att någon annan blir utsedd till det?
Nej, och jag menar, lite. Det här är ju... Nej, ja, om det är fel. Ibland är det ju fel. Ibland är det ju en idiot. Ja, då är det ju hemskt.
Är det inte alltid fel förutom om man själv skulle vinna?
Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag fan inte. Johan Glans skulle kunna få det där priset
varje år,
jo, utan absolut. Att jag skulle bli sur.
Absolut.
Absolut. Men jag tycker ofta det är välförtjänt. Och jag är inte så missunnsam som det kan låta heller. Men det tar en kvart. Alltså, förstår du? Alla nyheter är dåliga nyheter. Sen får det gå igenom processorn, liksom. Och då så kan det landa i, ja, men vad fan, det här är ju skitkul. Alltså, du vet, men det tar en stund, liksom. Jag har lätt att hitta, jag har lätt att känna mig utanför, lätt att känna mig liksom.
Ja, jag förstår, men det där är ju jag delar det där, och det är ju ibland så, jag brukar ofta se på min son, han är 3, att jag tror att han har ingenting av det där. Han verkar vara, jag skojar om honom på scen, att han säkert kommer att bli en sån kille som när han är 19 flyttar till Oslo och börjar jobba som bartender.
Mm.
Och dansar så fort han hör musik, som en apa.
Mm.
Det finns ju sådana, sådana bartenders.
Ja.
Kan inte se. För de har en bartender. Nej, men han verkar så oerhört sorgfri.
Ja. Mm.
Och det verkar så skönt, för den där känslan som du pratar om, den har jag känt sedan jag var barn.
Nej, jag också, alltså. Jag också. Ja, ja.
Och jag satt, nej men sjukt alltså, sen jag kan minnas jag 7-8 år, man tittar på andra och kände av det där utanför. Någon slags utanförskap.
Ja.
Och jag vet inte om alla barn känner så, men jag tror inte det, för jag... Ofta, ibland när man pratar med människor, jag satt och pratade med någon igår i Oslo, vi pratade om en roman som slutade sorgligt, och så sa hon att hon ville inte läsa den typen av böcker.
Mm.
Så jag, varför inte det? Det är ju så som livet är.
Mm.
Och så sa hon, vad menar du då som livet? Ja, men att det är en tragedi, vi kommer ju i slutändan alla bara...
Ja.
Det kommer ju sluta sorgligt för alla av oss.
Ja, ja, vi är ju, alltså, jag menar, jag är ju strax efter paus nu. Du har ju en kvar.
Ja.
Det tycker jag är en kuriositet som vi kan nämna, att jag är exakt på dagen 10 år äldre än dig.
Ja, det är fint.
Men så min cancer kommer ju antagligen komma 10 år tidigare, men din kommer ju också.
Ja.
Så när jag får cancer och när det börjar dyka upp bilder på mig så här, uppsvullen i rullstolen, och jag får börja göra såna där välgörenhetsgig och folk, men du vet sånt där skit. Då vet ju du att du har, det är din cue, att nu är det 10 år kvar.
Nu är det dags att, wrap upp.
Ja, du vet, nu, då får du hoppa bungee jump från Golden Gate eller vad nu står på din bucket list. Då har du 10 år kvar, ungefär.
Men jag menar, det finns
det där glömmer jag ju aldrig. Alltså det där har jag ju jävligt klart för mig hela dagarna.
Ja.
Att det är bara en, det du vet, det kan vara, det är inte, den här gången var det inte min trafikolycka, men min kommer.
Liksom. Ja, men det där verkar ju vissa människor helt sakna.
And they plan accordingly. Det är, ja, det som är den stora tillgången. Att om man har klart för sig att alla resurser, inklusive tid, är extremt utmätta, så blir man ju lite bättre på att, hur säger man det här, utan att använda vägbokstäver, men på att förvalta sitt pund.
Ja. Fast man blir också lite sådär modstulen.
Jo. Ja, men det är precis som man får betala för sin insikt.
Ja, men jag tror min son, han verkar inte ha det där.
Han saknar insikt. Han kommer slava bort sitt liv ju.
Ja, fast kanske
det han har inte de nödvändiga verktygen.
Nej, fast det är inte, efter fan, i slutändan så vet man ju inte vem är liksom... om det finns något slags prispall i slutet av livet, vilket det såklart inte gör, men någon slags imaginär prispall. Vem får då gå upp på den här guldmedaljörsplatsen? Är det han som var modstulen och eftertänksam och förstod att allt bara var meningslöst? Eller han som har dansat sig fram till musik fram till han blev 80?
Jag tycker att du är pessimistisk när du pratar om din son. Jag tror att han fortfarande kan bli upplyst. Jag tror att det bara är, han är bara ett trauma bort från... för att spola sitt fåniga flin. Ja, men det räcker att någon nära honom dör på något hemskt sätt, så blir han också plågsamt medveten om att
det
inte alltid
är så jävla kul som man tror. Jag vet exakt vem det kan bli.
Du behöver inte säga namn, men kan du inte säga vad det börjar på?
M. Det är inte jag. Det är en annan släkt.
Mm.
Farbror. Nej, men det är intressant. Men okej, vad var vi? Jag älskar att träffa människor som har det där i sig. Det är ju för då känner man sig lite hemma. Jag tycker ofta när folk, det är också en sjuk grej. Ibland kan höra folk berätta om saker som har hänt, de som är sorgliga. Typ en sjukdom eller någonting.
Mm.
Så kan det få mig att tycka om dem lite mer.
Ja.
De blir mänskliga för mig.
Mm.
Så jag menar,
ja, gud ja. Men jag kan också tycka, alltså när man har varit så här nära skilsmässa eller när döden har kommit och hälsat på igen i kvarteret eller sådär. När det händer saker, det är ju, man får kontakt med sin sorg, man får kontakt med sin vrede. Men man kan också få den här känslan, intensiva känslan av att vara vid liv. Alltså det är ju någonting med det där. Jag tänker ju, man har ju massor med olika känslor. Det var länge sedan jag läste liksom socialpsykologi, men man har ju vissa känslor som alla människor har. Man blir glad, man blir arg, man blir ledsen och sådär. Och de där behöver ju komma ut. Och jag tänker det är därför det finns sorgliga filmer. Det är därför, då kan jag kolla på Les Misérables-filmen och så spolar jag fram till när Anne Hathaway sjunger. Och så vet jag att då börjar jag gråta. Och då har min själ renats på den punkten. Och så kan jag kolla på en rolig stand-up-film och så får jag garva. Och så går man varvet runt och möter de här små tryckkamrarna av känslor som behöver komma ut, och så tappar man dem liksom en och en. Men min svärmor till exempel, hon är också sån där som du berättade att hon, man säger så här, hur var filmen? Den var dålig. Varför det? Jag började gråta. Men var den inte bra? Nej, som sagt, jag började gråta. Jag vill inte, man vill inte gråta, man vill ju skratta.
Mm.
Det där, ja, det är klart man vill skratta, men man behöver ju gråta för att kunna, man måste ju rensa liksom.
Det är ju intressant det där med känna sig vid liv. Jag vet om, jag har en period i mitt liv då från att min pappa dog till hans begravning 6 veckor senare. De här 6 veckorna, jag har aldrig känt mig så levande som just de där 6 veckorna. Det var som att varje, jag kan fortfarande, 5 år sedan, jag kan fortfarande minnas nästan dag för dag minnesbilder och vad jag gjorde och vad jag gick, och det var som att mitt liv betydde mycket mer,
ja,
de där 6 veckorna än vad det gör någonsin annars.
Ja.
Konstig känsla när någon har dött och att man plötsligt känner sig så oerhört vid liv.
Mm.
Eller kanske inte är så konstigt egentligen.
Nej, jag tror inte det.
Men det är, jag kan tänka på det, att det är sjukt, för att sorgen väcker någonting,
ja,
en känsla av urgency. Nu pratar vi mycket svengelska här, men alltså att ens eget liv plötsligt får vikt. Alltså att nu spelar det plötsligt roll här.
Ja.
Vilket är motsatsen till hur jag trodde hur jag skulle reagera när någon av mina föräldrar dog.
Men jag tänker att man ofta blandar ihop begreppen sorg och ångest.
Ja, kanske.
Och det är klart att ibland är det ju ångest. Jag menar, jag vet inte hur gammal din pappa var.
Han var färdiglevd.
Mm. Och då är, ja, det kanske inte är förknippat med ångest att han dog.
Nej.
Eller?
Nej. Nej, det är det nog inte. Jag vet, men det är så där, det är ju sorg när man tänker på det, men
sorg är det såklart att det är.
Ja.
Det är ju din pappa och han dog. Mm. Men men jag tänker om man skulle jämföra med att han hade, jag vet inte, jag tänker på min farsa dog ju när jag var väldigt liten och han var ju knarkare. Och när jag tänker på hans död, när mina barn började bli lite större, jag började känna så här, shit, jag måste finnas kvar nu. Nu får jag absolut inte försvinna, för de behöver verkligen mig. Jag måste få dem igenom hela, jag måste sköta dem ända tills de är vuxna. Så. Då, när jag tänkte på döden, när jag tänkte på att min pappa hade dött ifrån mig, och när jag tänkte på att shit, det kanske mina gener kanske är som hans, jag kanske också kommer bli missbrukare. Jag var jätterädd för det, att jag skulle också fucka upp liksom. Det var ångest. Det väckte riktig ångest, existentiell ångest. Jag har en uppgift som jag ser tydligt, men jag är inte säker på att jag har verktygen för att lösa den, utan jag kanske, det kanske finns något inne i mig som gör att jag kommer sabba det här på något sätt liksom. Det är ångest framkallande.
Hur gammal var du när han gick bort?
Jag var bara mindre än ett år. Så jag bara vet om det, men jag har inget minne av det. Så. Men sen så fick jag ju barn när jag var 21. Fick inte du det också?
Ja, 24 var jag.
24, ja, just det.
Så då, men hur gamla är dina barn nu då?
17 och 19.
Gud vad sjukt.
Ja.
Men grattis,
det kommer hända dig också om 10 år.
Jag vet, för det har jag också en väldigt sorg för. Det här när man... Jag brukar bära över min dotter till hennes säng när hon har somnat i vår säng.
Mm.
Och så blir hon så här lite tyngre och tyngre för varje dag.
Mm.
Och jag känner hur det är liksom att hon långsamt glider ifrån mig.
Ja, ja.
Och så, du vet, många av kvällarna så börjar man nästan bli tårögd för man ser sitt eget liv också. Och allt det där. Så att 17 och 19, då är de ju...
Min dotter pluggar statsvetenskap i Malmö.
Coolt.
Mm.
Men hur är det? Jag ser riktiga människor. Det brukar jag alltid fråga människor som har äldre barn, och det är aldrig någon som förstår vad jag menar riktigt. Hur är känslan att titta på någon som man har sett pytteliten sen verkar...
Man har ju sett i slow-mo
hela tiden.
Så det är ju det. Men det är ju jävligt roligt att, för båda mina unga har ju, min son har skaffat en övernattningslägenhet i Karlstad där han går på gymnasiet. Så de har ju båda två flyttat hemifrån. Hon lite mer, men han, det är ändå åtminstone 5 dagar i veckan som han inte är hemma. Liksom. Och som han lagar sin egen mat och sådär. Och jag ser ju två vuxna, kloka människor som gör meningsfulla, roliga grejer och skriver roliga statusuppdateringar och sådär. Och då är det ju faktiskt lite den där känslan av... Jag återkommer till Miserable, har du sett den?
Eller? Nej, faktiskt inte.
Så skiter vi i de referenserna. Jag jobbar med musikal nu, som sagt. Jag lyssnar nästan bara på musikaler och kollar på musikaler. Så det är hela mitt referensbibliotek är bara fullt av musikaler. Nej, men just den där grejen att jobbet är gjort liksom. Det är faktiskt så. Det är inte ångestframkallande för mig att tänka att jag skulle bli överkörd nu, eller att cancern skulle komma och ta mig nu eller något sånt där. Det är inte ångestframkallande, det är sorgligt att tänka, men vad fan, jag har ju så mycket skämt som jag vill dra, jag har ju så många böcker som jag vill skriva, jag har så mycket. Jag har sällan haft sån arbetslust som jag har nu. Jag har så mycket som jag vill göra, en sån jävla lång lista. Livet kommer definitivt inte räcka till, även om jag lever till 100, med alla projekt som jag vill beta av liksom. Så det är klart det skulle vara väldigt sorgligt och surt som fan om jag blev påkörd nu. Men det är inte ångest som kan ändå tänka på det. För 5 år sedan så var det liksom, nej, jag kan inte lämna kidsen mitt i deras känsligaste utvecklingsfas liksom.
Så du känner på något sätt som en djurfader som har fullgjort sin...
Ja, jag är fan ett djur.
Ja.
Det är vad jag är. Det är ju det. Och det är ju det som är förkopplat till den här vegan-tanken. Det är ju det som är det problematiska. Jag är ett djur som är en sån jävla... Vi tillhör en sån jävla nazistsläkt alltså. Jag har ju fan utrotat 99% av alla de andra djuren. Det finns ju så här... typ 1000 giraffer kvar på hela jordklotet. Några tusen eller fan, alltså resten, vi har bara haft ihjäl dem allihopa. Och antingen så får de dö eller så får de bo i våra fängelser. Där vi inte har något som helst problem, att de bara står på ett galler och bajsar och hatar sitt liv tills vi får lust att göra bacon av dem. Vi är sådana jävla svin alltså. Och fast att vi också bara är djur liksom. Om man skulle se en apa hålla på så här med ett gäng ormar och grodor, så skulle man bli helt galen. Man skulle bara, du vet, skaka apan och titta den i ögonen och säga: du måste sluta, du kan inte må bra av att uppföra dig på det här sättet. Varför gör du så här? Är det för att grodan är lite dummare än vad du är? Är det det liksom? Är det en IQ-grej? Är det att vi har högre IQ? Vad är måttet på IQ?
Att man har en egen podcast, tror jag.
Det är ett tecken.
Viktigt beståndsdel.
Ja. Men ja.
Nej, visst. Nej, men såklart det är så. Men ja, det är också en mindfulness-grej för mig att hålla de tankarna borta. Nej, men med allt med djur.
Ja.
Jag kan komma nära när jag sitter och äter revbensspjäll.
Ja.
Då är man så oerhört nära.
Ja.
Det här.
Jag som själv i en motorcykelolycka har knäckt revben.
Mm.
Jag vet hur det känns att ha knäckta revben.
Ja.
För mig kan det bli väldigt påtagligt. När jag kommer i kontakt med andra varelsers revben, då tänker jag: jag blir påkörd av en motorcykel. Du mötte en härskarras.
Ja. Nej, visst. Nej, men jag försöker bara hålla det på avstånd. Min dotter är också, hon är också i det nu. Att, för det var någon som avslöjade för henne. Hon levde ju många år.
Att kött görs av djur.
Ja, det var någon som verkligen sa så. Du vet att det här är...
Ja.
Och hon bara, nej. Pappa, hon ljuger. Eller? Ja. Så visst, det var. Så att nu kan hon bara äta kött som inte... Alltså hon kan... Alltså när det inte är helt uppenbart. Hon kan äta till exempel, säg, en fläskfilé.
Processat.
En fläskfilé, för det förstår hon inte.
Nej. Min dotter frågade när hon var liten så här: vad är kyckling gjort av? Så här, kycklingfilé. Mm-hmm. Hon satt och käkade och jag bara, men lyssna på namnet. Vad är kyckling? Nej, jag vet inte. Ja, men, så här, men vad tror du? Du heter ju kyckling. Hon bara, men det kan väl inte vara gjort av kyckling, eller? Jag bara, jo, det är det. Den här lilla gula som ser ut som en boll. Och då inser jag att, ja, det är klart. Du vet, en kycklingfilé är ju lika stor som kanske 30 kycklingar. Om man tänker sig liksom så här, små gula kycklingar. Liksom. Och det är ju, ja. Nej, alltså jag har ingen... Vi är ju... Jag tycker ju helt klart att man ska ha rätt att käka upp andra djur. Alltså... Om du kan springa, om du är hungrig, om en människa är hungrig liksom, om man kan springa i fatt en hund och brotta ner den och strypa den liksom, om man vinner över den, då har man ju rätt att käka upp den liksom.
Det där är inte helt socialt accepterat, känner jag.
Nej.
Sverige 2015.
Nej, men det är lite som med pedofili. Så det är inte olagligt att vara pedofil, det är olagligt att förgripa sig på barn.
Mm.
Det är två helt olika saker. Det där med att vi är en predator, det har jag inga som helst problem med. Vad närings, det är så, jag är stenhård darwinist.
Mm.
Det är bara det att med mycket makt kommer mycket ansvar. Man har makten att låsa in alla andra på sin planet i fängelse. Då gäller det att ha så här värdegrundsmöte och kolla hur ska vi använda makten på ett ansvarsfullt sätt liksom. Och när jag tänker på det så blir jag får inte i huvudet alltså.
Ja, men det är därför man inte ska tänka på det.
Ja, jag vet.
Det är som
då måste man ta till sponken och då får man ångest.
Ja, men det är som de andra människorna som vi pratar om som håller sorg på avstånd. Jag tror att det är så jag jobbar med just kött.
Att med kött,
att man bara...
Ja.
Man mindfulnessar bort det. Men när du ser dina barn nu som vuxna, ser du dem fortfarande som dina barn?
Ja, det är klart.
Dina små gullungar?
Ja, visst.
Ja. Det slutar man inte göra.
Det vet jag inte, men inte än i alla fall. Nej, men så är det. Men jag får ju hålla i mig liksom. Jag försöker att inte komma med handlingsrekommendationer. Alltså, jag försöker verkligen att inte komma med råd. Utan det är så här, de måste be om råd.
Du ger inga livsråd bara?
Nej, alltså handlingsrekommendationer. Jag ger inga upp... Jag kommer inte med några förslag på vad de ska göra. Om de inte frågar. Jag försöker, det är jättesvårt. Men det är en sån där grej. Som är liksom att försöka respektera dem. Men sen att jag behöver att jag ska få krama dem väldigt länge. alltså väldigt, väldigt länge, när vi skiljs åt eller träffas igen, eller att jag ska få, att de ska följa med på en promenad, eller att de ska äta middag tillsammans med mig eller så. Det är liksom, jag bara kräver det. Jag bara, jag är din pappa, jag behöver mina barn liksom. Jag fattar ju också att om de har ju rätt att flytta till Australien och komma hem en gång om året på jul, alltså sådär, de har ju det, men det får inte komma för fort, utan vi måste gradvis montera ner den här gemenskapen.
Har du någon gång ångrat att du fick barn så tidigt?
Nej, aldrig i helvetet.
Inte ens de första åren?
Nej, det finns massor med andra grejer som jag ångrar att vi gjorde så krångligt för oss. Vad jävla, du vet, fan, vi höll på med tygblöjor och gör egen barnmat och sånt där för att det skulle vara perfekt liksom. Det ångrar jag.
Redan alltså som när du var 21 år?
Ja.
Oerhört medveten du verkar ha varit.
Ja, jag vet inte. Men krånglig.
Ja, fast det känns ju som att det var ett medvetet val. Det var väl inte bara som att det råkade vara så. Det fanns väl en tanke med att ni skulle göra egen barnmat.
Jo, precis. Nej, men liksom jag kan ju gå all in på en grej liksom.
Mm.
Sådär. Och då, ja, när vi blev föräldrar, då var det perfekta föräldraskapet. Och när det är att laga en bil, då är det den perfekta motorrenoveringen. Alltså sådär. Men sen, jag har velat ha barn sen jag var barn. Jag fick ju barn precis när jag blev vuxen liksom. Så för mig, den där familjegemenskapen är ju någonting som jag verkligen, verkligen tycker om. Det är ju det bästa som finns liksom. När det är vi i familjen på en restaurang, bara vi som sitter och pratar liksom. Och har massa intern jargong och interna skämt och interna referenser. Man har den där verkligt starka grupptillhörighetskänslan liksom.
Första gången jag såg dig så var det i 100%.
Mm, det var det första jag gjorde.
Ja. Det var ju väldigt kul och din stil stack ju ut väldigt mycket direkt. Känns som att du väldigt snabbt hittade det din...
Det var väl jag helt enkelt.
Ja.
Det var min, de skämten och den humorn som jag alltid hade haft, tror jag.
Ja.
Sen råkade vara färdig anpassad för det TV-formatet.
Var du... Jag minns några skämt som du drog då som var lite mer edgy. Mm. Som var med där. Har du ändrats någonting kring... förhållande till det under de här 10 åren? Finns det skämt som du drog då som du idag inte skulle dra för att de bara är ett skratt eller att de slår åt fel håll? Eller?
Nej,
har du tänkt på det?
Nej, det tror jag väl inte. Men en sak som jag reflekterat över, det är just N-ordet till exempel. Det var, jag kommer inte ihåg om jag använde det 100%, men eftersom det retar upp så alltså innan så retade det bara upp nervösa människor. Alltså de där som man vill reta. Innan retade upp rätt människor. Nu kränker det fel människor. Den allmänna känslan tycker jag. Och då har ju det ordet mongo också. Använder jag väldigt sällan. Det ska vara jävla vilket skratt det ska bli. Alltså det ska verkligen vara det perfekta skämtet då, om jag ska använda ordet mongo. Men ja, det finns vissa sådana där värdegrundsfrågor. Men det kommer sig också av att min stat, jag var ju då en fullständig underdog som hade tillfälligt, jag upplevde det som, jag menar, jag fick några tusen för varje avsnitt. Vi gjorde 10 program, så jag kanske, låt säga att jag fick 40 000 för hela säsongen. Det var det enda jobbet jag hade den här säsongen. Resten gjorde jag, var jag rookie-komiker, alltså åkte från Sunne med CSN-kortet hit. Och efter den där säsongen så stämplade jag på sommaren liksom. Jag upplevde inte att jag var någon, tillhörde någon medieelit eller så. Det är också ett annat mandat att slå vilt åt alla håll. Det, liksom, jag var en vanlig tjockis från landet som fick komma in till stan 10 gånger totalt och fick en liten slant för besvär. Ja, men det var inte en liten slant, för jag köpte en ny bil för dem, eller en begagnad bil. Men för mig var det liksom ett rejält socialt lyft att kunna köpa den första bilen i mitt liv som kostade mer än typ 10 000 liksom. Så där var jag. Så jag var helt respektlös. Men sen ganska snabbt så uppfattade jag att, ja men shit, nu är jag ju medieelit. När jag var med i alla TV-program jag plötsligt, och fick jättebra betalt för det och sådär. Så helt plötsligt så hade ju min egen status förändrats. Så då var jag ju tvungen att... Då blir man ju en mobbare. Alltså, och det är det värsta som finns. När man upplever att man är en underdog. Och så är man i själva verket en topdog. Liksom. Man själv upplever att man slår från underläge. Och folk som sitter i publiken upplever att man spottar från sin tron. Eller för en hög häst så.
Mm.
Det är sällan bra.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag sa, jag vet, för fågelinfluensan var aktuell då. Då sa jag, jag tycker inte vi ska hetsa upp oss, jag tycker vi gör som vi gjorde med HIV. Vi väntar först lite och ser vilka det drabbar.
Det är roligt skämt.
Men det var ju ingen som blev upprörd för det.
Nej.
Men däremot när vi skojade om liksom, Båtsman. Jag sa att Marika hade legat med Båtsman. Så blev det ju granskningsnämnden.
Det var så.
Skriveri, ja.
Folk är konstiga när det kommer till det.
Ja, de är dumma. Alltså, det
finns ingen rim och reson riktigt i hur de
De är inte så reagerar. Känsliga för liksom... För... det är bara patos, allting. Det är väldigt lite rationellt.
Jag minns något skämt om Hagamannen när det var allt. Jag kommer inte ihåg exakt, men det var någonting om att bita någon i örat.
Ja.
Och så sa du någonting, så åka upp till Umeå och säga att du ska bita någon i örat för att se vad de säger.
Vet du vad jag tror? Jag tror att jag sällan hade riktigt koll på, för de där sådana skämt tror inte jag att jag skrev.
Så du fick
långa run. Ja, det var Fredrik Andersson som skrev de där grejerna som var sådär, sitta och läsa nyheter, ja, och komma på knasiga svar på frågor. Ofta han, tror jag.
Det var kul i alla fall.
Mm, det var kul då, jag vet inte om det är kul nu. Men...
Jo, men det är kul. Jag kollade lite nu inför det här.
Mm-hmm.
Det är kul. Framförallt kändes det väldigt fräscht när det kom, för det var sån... jag tyckte ofta man satt... Jag var ingen komiker själv då, men ofta så satt man och såg mycket svensk humor. Man tyckte att vi hade liksom stagnerat. Eller det var... Jag vet inte, du kom in med en ton som var någon slags nytt garde. Kändes det som. Mm. Det var som en mellanperiod där efter Killinggänget när det liksom, det var liksom ingen, det kändes som att det blev lite mossigt allting.
Mm. Det var ju en grej som jag har hållit i, men inte alltid tyvärr, men som jag borde ha hållit i mer kanske, som är det där med att komma, för det finns sån, alltså TV är så jävla dyrt. Annonsörerna betalar ju så fruktansvärt mycket, det kostar så jävla mycket att bara bygga en sån här studio och hyra in alla, så OBH Nordica måste verkligen kunna se i sitt lagersaldo att japp, vi sålde 300 000 hårtorkar efter Jeopardy liksom, för att vi gjorde reklamen där. Den kopplingen är så stenhård. Och framförallt ännu mer för 10 år sedan då det inte fanns något play eller något sånt där knappt. Därför finns det så kontrollbehov. Så alla skämt, alla ska kolla på skämtet 3 gånger och pilla i det, du vet, så att det verkligen ska, så många, så alla ska fatta det liksom. Och då blir det ju brett men inte så vasst.
Nej.
När jag började göra 100% så bestämde jag mig snabbt för att då fick jag ju liksom skämt, och här är dina skämt. Jag bara, men jag tycker inte de är kul. Jag fattar inte varför ni ska släppa hit mig genom hela landet för att jag ska sitta här och säga saker som inte jag själv tycker är roligt. Så då bestämde jag mig för att försöka fightas för mina egna skämt. De här vill jag dra. Men eftersom de inte kände mig, de kände inte min karaktär, så mina skämt är inte alltid så roliga på pappret, utan det är leveransen som gör det liksom. Så fick jag inte godkänt på dem, utan de bara, men lita på oss nu, du är helt ny, du får lita på oss. Och när jag litar på dem så blev det dåligt. Så då bestämde jag mig för, från och med program 2, så bestämde jag mig för att godkänna deras. Bara, ah, men det här blir jätteroligt. Och så satt vi och drog dem i logen. Då hörde ju alla varandras skämt, men sen när vi kom in så drog jag mina egna skämt, då hade jag ett papper till liksom, så drog jag mina egna skämt, och de har ju inte någon annan hört, och därför kan man se att mina skämt får ju riktiga skratt, och det är av den enkla anledningen att de inte har hört skämten innan. Det är ju ganska självklart, jag menar, och så är det ju. Anders S. Nilsson har ju inte hört alla skämt i parlamentet, men fan rätt många alltså, har han hört innan. Och det är inte någon höjdare egentligen. Alltså. Utan det är kontroll. Alltså hellre att det blir lite sämre och att en så stor del av befolkningen som möjligt inte blir arga. Eller att de inte stänger av. Man skiter ju om de skrattar så högt som det går. Man vill bara att de skrattar tillräckligt mycket för att inte byta kanal.
Fruktansvärt tycker jag det.
Ja, det är good enough-sjukan. Ja. Liksom.
Jag tycker fruktansvärt. Jag förstår det. Alltså, men det är också det som händer när corporate-världen blir för... När de tar för stor del av allt. För att säga man vill om stora företag, men de går inte helt hand i handske med humors utveckling och humors bästa. Så är det ju. Vi hoppas på bättre tider, men tack för att du tog dig hit till huvudstaden. Det var härligt att prata med dig.
Tack för kaffe och päron.
Nej, det var så lite.
Nej.
Nej, nej, det var det inte. Tack i alla fall. Mm. Kristoffer Appelqvist, en av de komiker som jag, precis när jag började min karriär, väldigt ofta nämnde som en av mina favoriter, kanske min favorit i Sverige, just för att, som vi pratade om i intervjun, att när han kom så kändes det som att han kom med något nytt. Första gången jag såg honom i det här tv-programmet som gick på TV4 100%, så kändes det som att han kom med något helt nytt, en helt ny approach. Och den har han bibehållit. Det ska bli kul att se hans nya show och se hur hans karriär fortlöper. Trevligt samtal med Kristoffer. Tack alla som köpte biljetter till Oslo och som köpte biljetter till Stockholm av Politiskt Autokorrekt. Vi är nu utsålda. Ja, Oslo var ju i veckan. Och Politiskt Autokorrekt på Gröna Lundsteatern är också utsåld, som är den 24 oktober. Så tack för att ni kom. Det finns fortfarande biljetter om ni är sent ute till den 25 oktober. Då vi roastar den legendariska brottaren Frank Andersson på Nalen. Gå in på nalen.com och köp biljetter till det. Det kommer bli väldigt kul. Sen är jag i Borås, om det är någon som är i Borås, den 27 oktober på Orangeriet. Sen är jag i Kristianstad, en liten Skånevända. Kristianstad 4 november på Äntligen Roligt. Och sen är jag på Malmö Comedy Club den 5 november då i Malmö. Så att lite datum. Ni kan gå in och like oss på Facebook, söka upp Sveriges 20 roligaste. Ni kan följa mig på sociala medier, @MessiahHallberg, både på Twitter och Instagram. Och sen får ni jättegärna rösta till det stora svenska podcastpriset 2015. Om ni har lust med det, rösta fram Sveriges bästa podcast. Både den här podcasten och Geniförklarat finns nominerade. Så lägg gärna en röst på, ja, vilken av mina poddar som helst. Geniförklarat är nominerad i bästa humor. Och Sveriges 20 roligaste är nominerad i årets nykomling och årets förnyare inspiratör. Och sen kan ni rösta på båda i slutkategorin, den stora kategorin, Sveriges bästa podcast. Vinner vi så kanske vi firar tillsammans. Vinner vi inte så går vi vidare med våra liv. Precis som vi har gjort innan. Men gå gärna in och rösta. Tack för att ni har lyssnat. Nu är det bara väldigt få avsnitt kvar. Så att, som ni märker, de blir kanske lite mer sporadiska. Vi får se när nästa dyker upp. Men följ mig på sociala medier så får ni reda på när avsnitten finns ute. För jag vet att ni behöver det som ni behöver era droger och annat fix. Tack för nu. Hej, ha en trevlig helg.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.